There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi har alltså nu årskrönika igen, vilket känns otroligt kul. Du och jag hade ett samtal för 3 jular sedan, alltså 2 år sedan. Mm. Och då var det en viktig fråga. Du hade gjort 100 poddar. Och då frågade jag dig, kommer det bli 100 till? Mm. Kommer du ihåg vad du sa?
Nej.
Då sa du, ja men det tror jag. Och det har gått väldigt fort. Och nu, med tanke på att de första åren var ju liksom från 2014 till då 2019. Och nu sitter vi här. 200 poddar senare.
Nej, 100 poddar senare.
Jo, men 200 från början.
Ja.
Men 100 poddar senare sen jag frågade den frågan. Då vill jag också ställa en till fråga. Är det något speciellt du känner att vi inte får missa?
Den frågan brukar jag.
Ja, exakt. Det vet
faktiskt.
Jag.
Hur vet du att jag brukar fråga den? Jag brukar klippa bort. Om det är något vi inte får missa. Nej, men jag tycker att vi ska också ta med det här med lite grann. Spana utåt lite vad som har hänt med poddtrender i Sverige och sådär. Det tycker jag är spännande.
Det
får
jag
inte missa.
Absolut.
En fråga bara, ska inte du presentera dig om den som lyssnar inte vet vem du är?
Jo, det ska jag göra. Jag känner mig som att jag är van här nu. Jag heter Thomas Kindblom och jag kommer att leda er igenom den här timmen med Lära från lärda. Och det är jag som kommer att ställa frågorna denna gång som det har varit tidigare. Och inte Fredrik som det brukar vara. Så att vi kör igång.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
2020 har ju verkligen varit ett väldigt speciellt år. Men det vi har fått lära oss av Lära från lärda har varit olika ämnen som har varit väldigt, väldigt spännande enligt mig. Och det har varit allt från intelligens, genetik, narcissism, livets mening och åldrande, klimat, sexualitet, arv, miljö, beteende, pojkar i skolan, bildningens försvar, vilket jag tyckte var helt fantastiskt, och det kommer vi gå in på lite mer sen. Och någonting som är väldigt viktigt, koncentration. Du, jag har ju försökt att summera lite olika ämnen som har tagits upp.
Mm.
Men jag vill börja med att fråga dig, vilken var den bästa boken du läste 2020? Den kommer varje år.
Den kommer varje år. Det är svårt att parera sig från den. Ja, men för att nämna några så skulle jag säga Till bildningens försvar, Pojkar i skolan och Medelklasskvinnans tysta vrål. Är 3 stycken som har gjort stort intryck på mig och ändå liksom hänger med någonstans. För om jag tar det hyfsat spontant sådär. Men jag gillar ju inte att säga en bok för jag tycker att...
Nej, det vet vi sen tidigare också. Och då skulle jag också vilja veta utvalningsprocessen i vanlig ordning. Genom att det är 50 böcker, men jag kan tänka mig att du får väldigt mycket mer förfrågningar än 50 böcker.
Och jag minns också när vi satt där för ett år sedan så sa jag att det ska bli ett spännande år här framöver. Att det ska bli kul. Och det har det ju minst sagt varit. Det utvalningsprocessen är folk nyfikna på, det går väl egentligen... Det går till så att jag helt enkelt har ett större utbud och sen så letar jag ju ämnens nya ämnen. Eller jag letar också nya vinklar på gamla ämnen. Så att jag vill ju inte repetera någonting som varit med förut. Så att det är väl så det ser ut, att försöka hitta de bästa böckerna, de bästa fackböckerna som släpps i Sverige helt enkelt. Ämnesfokus och bokkvalitetsfokus tror jag skulle säga att det är. Det är det jag strävar efter i alla fall. När jag tittar tillbaka tycker jag att det har varit det. Så jag vill ändå fånga de bästa böckerna som släpps i Sverige på svenska, de bästa fackböckerna.
Och sen tycker jag också att det har varit ämnen som också har varit väldigt speciella för vår samtid. När det har varit sex och samtycke. Så har vi också hamnat in på diskussioner. Det fanns en brännpunkt i det som var väldigt speciell med tanke på hur man nu ofta diskuterar sexualitet på ett sätt som jag tyckte var jättespännande.
Det var ju två avsnitt skulle jag säga. Det ena är mäns våld mot kvinnor och det andra är ju sex och samtycke. Ja, precis.
Ja, det var det jag pratade om.
Ja, men precis. Ja, först har vi avsnitt 180 som är sex och samtycke och sen 196 män våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor. Det som var intressant tycker jag, för det här är ju ämnen som är ganska laddade och det märkte jag också av responsen. Det blev folk som hörde av sig som också var arga och irriterade över det. Det här med mäns våld mot kvinnor till exempel. Det är ett laddat ämne. Och det märkte jag, dels var det ju också, det är lite svårt att säga, man får ju, det är ett minfält att röra sig på. Och det visste jag redan innan vi skulle prata om det. För jag var ju också, lite kritisk mot vissa saker i boken. Det här med just när man pratar om mäns våld mot kvinnor. Och att alla män har ansvar för mäns våld mot kvinnor. Och att andra män och sådär. Och jag, lite ställa kritiska frågor kring det under intervjun. Som också skapade reaktioner. Så det var ju ett avsnitt som var speciellt. Ett ämne som är speciellt på det sättet. Om jag får hoppa också till ett annat ämne som var, för du nämnde det i början det här med sex, så har ju det varit uppe lite grann, både i sex och anknytning och sexologi, ja delvis sex och samtycke. Men om vi tar sex och anknytning till exempel, för det är ett av de också mest populära avsnittet från året som har varit, så har det varit mest populärt. Och det är väl egentligen, som min slutsats är väl att sex är väl alltid, många som tycker att det är spännande. Sen är det ju en bra bok och Malin har ju gjort varit aktiv och synts och setts i många andra sammanhang, så jag kan förstå att det blir stort. Men det, jag tror att det är årets mest populära avsnitt av de som har kommit faktiskt.
Det kan jag tänka mig. Jag tyckte ju att det fanns ett avsnitt, och det är väl också nu när man har följt den här podden länge och genom liksom allting som vi diskuterar idag, som jag tyckte var jätteviktigt, och det var vikten av bildning. Och det heter bildnings...
Till bildningens försvar.
Till bildningens försvar. Mm. Och det var ju ett avsnitt som nästan mer eller mindre legitimerar podden. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om det. Jag tyckte att det var väldigt kul. Liksom själva kärnan utav lära från lärda finns. Och varför det finns. Alltså det bekräftar just det här.
Jag förstår vad du menar, och det är väl, för jag tycker att det var en av årets bästa fackböcker, men sen på ett sätt så, för den går ju i linje med det som jag tror på, det jag gör och det som podden håller på med egentligen, det som Lärare från Lärda gör. Så jag vet inte om jag är partisk, höll jag på att säga, men jag har ju inte skrivit boken, men förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tycker inte det, utan jag tycker att det mer blev, det var ju inte så att boken skrevs efter podden.
Nej.
Att han hade lyssnat och bara, okej, nu skriver jag upp en bok.
Nej, jag tänker mest på att om jag säger att den är bra, så är det kanske bara för att den stöttar det som jag tror på. Men den handlar ju mycket om det här med vikten av bildning och att liksom bildning är någonting som man gemensam kunskap och hur viktigt det är i samhället.
Ja, precis. Och just hur viktig den är i dagens samhälle också. Och det var det som var spännande, just genom allting som vi har diskuterat genom fake news och vad vi har diskuterat via liksom hur människor lever genom en liksom mobiltelefon istället för att man faktiskt förstår vad som händer runt omkring och vilka nyheter som är viktiga att ta in och vilka typer av böcker som kommer göra det. Visar det på något sätt, och jag tyckte att det passade otroligt bra in i podden. Och det var faktiskt väldigt häftigt.
Ja, verkligen. Och det var en favorit då, om man får lyfta det. Och just att det kanske återkommer till mycket annat också som jag tar med från det året. Men eftersom jag tror på det och tycker det är viktigt själv, så tycker jag det var väldigt kul. Men tyvärr blev det en corona-inspelning på distans då, så jag fick inte träffa Sverker. Men spännande person.
Väldigt bra avsnitt också tycker jag. Nu har vi gått in lite på vissa typer av avsnitt, men vi tar lite mer allmänna frågor här. Året 2020 har ju verkligen speglats av en sak egentligen, och det är ju pandemin. Men pandemin har ju också inneburit att det har varit väldigt, väldigt mycket mer intresse för poddar. Hur känner du att själva podden och du har påverkats av det här året?
Det har ju blivit lite, dels märkt av ett större engagemang, lyssnar, följer engagemang skulle jag säga. Och sen så har väl, jag skulle säga att 2020 har väl det blivit tydligare också att podden har blivit en, vad ska man säga, jag vet inte, en plattform för böcker, en opinionsbildande plattform för böcker, att där många böcker har tagit fart och sen blivit stora efter att de har varit med massa olika sätt och syns liksom i debatten, och det har varit alltså, så att jag, det är alltså en väldigt positiv, det är kul att kunna hjälpa till att få spännande idéer och tankar och personer att synas mer och sen att det tar fart sen i andra medier. Jag märker att jag har ögonen på mig, men det gör också ett annat område, är ju att jag får gäster nu som också kanske kommer hit och vill lite mer, vad ska man säga, leverera inom situationstecken. Allt ifrån att man får gäster som kommer lite uppklädda till att det är folk som vill komma med färdiga manus. Alltså det är också en ny tid, om du förstår vad jag menar på det sättet.
Absolut, absolut. Det man kan tycka nu är ju också att vi pratade ju 2019, när vi satt för exakt ett år sedan, jag tror nästan på dagen, och diskuterade detta, så var det också att det var lite förändringar som skedde. YouTube-satsningen, eller satsningen, och vi fick höra om en mer, liksom, att försöka nå ut till nya kanaler som inte bara är kopplade till själva liksom, podden. Hur har det gått under året, tycker du?
Både bra och dåligt. Alltså det dåliga är nog att jag har lagt ner mindre tid än vad jag har hunnit och velat egentligen. Så jag har inte lagt tillräckligt mycket tid helt enkelt. Det positiva är väl ändå att jag har gjort en del alla möjliga typer av annat material på framförallt Instagram och hållit på och liksom lekt mig fram och testat, och jag har flyttat och fixat ny studio och så här. Så att det
väldigt fin studio vill vi säga.
Ja, men den har fått även från det, jag har fått mail om det också, att den ser fin ut. Det är kul. Nej, men så att jag har både vet du det, ris och ros på det. Jag är både nöjd och lite missnöjd. Det är room for improvement som man brukar säga. Inför nästa år.
och utan att gå för snabbt dit, för vi kom ju dit. Men jag vill ju veta lite mer om just liksom året. Det har ju varit ett komplicerat år för alla. Men det jag vill veta är liksom de svåra bokningarna. Liksom vilka ville du ha som inte gick att få till? Blev det några? Eller var det liksom att det fick lösa sig över online-möten?
Vänta, jag letar här för vart den är någonstans.
Nu kollar Fredrik på böckerna här i rummet, ska sägas. Det är väldigt mycket böcker.
Jo, där. Nej, men det är ju egentligen bara en bokning tror jag som har blivit. Nej, men det är så här, jag har ett tiotal som är framflyttade. Det ska jag säga direkt som vi har sagt.
Att kul!
Ja, så som blir efter corona helt enkelt. Så de är inte avbokade utan framflyttade. Martin Hägglund, Vårt enda liv, som blev kanske en av årets mest debatterade böcker.
Varför? Får vi höra
varför han blev det?
Ja.
Han sommarpratade, jag var ju dock kritisk mot sommarpratet ska jag säga. Så att det var lite synd att inte jag fick intervjua honom, för att många som gjorde det sen i större morgontidningar och DN och sådär var nog mindre kritiska än vad jag är. Men han, eftersom han inte bor i Sverige så var ju här en snabb sväng och vi hade bokat in, men sen blev det liksom tidsbrist som gjorde, så vi skulle egentligen spelat in. Den handlar ju om, den har ju blivit väldigt stor, den har sålt mycket i USA och sålt mycket i Sverige och han har varit ute på vift och sådär, men det handlar ju om att han är ju kritisk mot, ja, man ska verkligen förenkla det, så här religionskritisk mot att tro på ett liv efter det vi lever nu helt enkelt. Det här är vårt enda liv och han har lägger fram liksom ganska tunga argument ur sitt filosofiska perspektiv och sådär. Och det är inte så att jag är liksom kritisk mot boken, utan snarare att jag hade varit jäkligt kul att träffat Martin, för att jag har lite kritiska frågor kring det där. Och till viss del, ur ett svenskt perspektiv, kan jag tycka att kanske så här, slå in lite öppna dörrar, tänk ur ett svenskt perspektiv. Men det hade varit kul att diskutera lite med honom kring det där faktiskt. Så det var lite synd. Vi får se om det dyker upp tillfälle längre fram. Frågan var ju vem som har inte kunnat. Och det beror egentligen inte på corona, utan det beror på hans kalender. Annars så kommer jag inte ihåg någon, utan de andra kommer lite längre fram faktiskt.
Anna Nordlund gjorde ju podden där om litteraturvetenskap. Det tyckte jag var jättespännande, just genom att det inte var... det var mer ett allmänt ämne om något som är väldigt stort. Kommer det bli något mer sånt framöver? Att du tar stora ämnen och betar igenom? För jag tyckte det avsnittet var ett av årets bästa faktiskt.
Det kanske snarare var att jag introducerade ett nytt ämne. Det var ju premiär för ett nytt ämne. Jag hade inte haft upp litteraturvetenskap förut. Och hon var ju med i avsnitt 198, litteraturvetenskap. Det var ju, jag tyckte det var kul att ta in något nytt som inte jag har egentligen kan jättemycket om. Men... Jag tycker någonting som jag tar med mig där när vi pratar litteraturvetenskap och skönlitteratur, eftersom jag läser ju mycket facklitteratur. Som jag tar med mig tycker jag är det här med liksom vikten av att läsa skönlitteratur, är också för att någonstans knyta an till tidigare generationer och knyta an till liksom historien på något sätt som är jäkligt coolt alltså. Men apropå det då, litteraturvetenskap, jag tänker du som har barn själv, vad tänker du där kring liksom läsa gamla sagor, gamla barnberättelser för barn?
Jag tror ju själv att det är jätteviktigt, och jag tror att vikten inte ligger i att försöka utbilda barnen till att liksom ha läst samma sak som man själv har gjort. Men däremot tror jag att det är väldigt viktigt att barnen ska bilda en egen fantasi, och istället för att kolla på en iPad eller kolla på en TV, så tror jag att det är jättestor vikt av att verkligen läsa för barnen och lära sig barn tidigt att använda sig av litteraturens värld, att bilda ett egen, vad ska man säga?
Utveckla sin fantasi.
Utveckla fantasin, för det tror inte jag man kan göra via olika barn-tv-serier, utan jag tror att det verkligen, det stora finns det man läser för barnen, att de får utveckla fantasin.
Jag menar att det ger någonting med att läsa som man inte får genom att titta på film och tv. Och så. Men det du säger går ju också emot utvecklingen. För om man tittar på samhällsutvecklingen så går det ju snarare mot mer Netflix och mindre bokläsning.
Ja, det gör det ju. Men jag tror att det är fel utveckling. Även om det är så här otroligt lätt, och det tycker jag själv också, att bara
sätta barnet
framför en padda. Och så här. Och det gör man ju för att liksom, det är så det funkar nu för tiden. Men jag tror att det är viktigt att inte missa den liksom, möjligheten att ge dem samma fantasivärld som man själv fick. När någon läste Ronja Rövardotter, om vi tar ett sånt exempel. Eller?
Det är ett spännande område. Jag tror någonting som man behöver prata om mer. Och liksom pusha och förklara. Verkligen. Varför? Eftersom det är många unga föräldrar som kanske inte vet det. Men vi får se om det blir mer litteraturvetenskap. Ja. Jag tycker att det behövs. Och det
var ja, det hoppas jag också.
Spännande bok faktiskt.
Verkligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vilken var den roligaste att intervjua under 2020?
Roligaste?
Mm. Alltså mest exalterande att det blev så här, oj, det här trodde jag inte att det blev.
Ja, kul fråga. Men roligaste, alltså, och nu tar jag verkligen spontant, jag har inte som hunnit tänka så mycket på frågan, men en rolig var ändå Maria Günther som skrev den här boken om intelligens. Det var en avsnitt 169 tror jag. Det var kul för att jag tyckte hon var oväntad. Det blir alltid så, jag brukar inte researcha mina gäster innan utan jag läser boken och sen får man en uppfattning av vad det är för person. Man läser, man får, det är kanske en tonalitet och en ämne och sådär. Då får man en bild av en person och sen kommer någon helt annorlunda. Som kan vara lite kul och lite finurlig och så här på massa olika sätt. Så hon, jag tyckte hon var rolig. Inte att jag skrattade, men att det var lite... Hon är spännande person. Hon jobbar ju på DN och har deras vetenskapsdel där. Och väldigt smart liksom. Men rolig på så vis att det var lite oväntat kanske.
Ja, och kul. Bra ja. Svar, tack. Får jag säga det? Sen har vi då så här klassiska frågor också som både lyssnare vill att vi tar upp, men också som jag tycker är väldigt väsentliga och bra. Din största lärdom utifrån böckerna, och är det någon bok som har förändrat din livsstil och hur du tänker och lever? Jag tror att vi har haft med den här varje gång. Mm. Men den är alltid lika spännande för att du läser så otroligt mycket facklitteratur.
Det är lite olika saker, men jag får bara liksom, om jag refererar till några olika böcker, till, vi nämnde förut Bildningens försvar. Det var en bok som liksom gav avtryck kring så att det blivit tydligare för mig att hur bildning är viktigt och därför också att jag blir kanske ännu mer så här motiverad och tycker att det är kul med det jag håller på med. Det gör ju också att jag blir det förhållningssätt till det jag håller på med kanske blir ännu tydligare. Att jag tycker att det är roligt och spännande och den boken har skjutsat på det ännu mer. Sen tycker jag också att Olyckliga paradiset, som också en väldigt, som blev en väldigt debatterad bok med Christian Ruck. Och vi pratar ju om det här med att man inte ska, för det här Olyckliga paradiset handlar om att det är fler och fler som på olika sätt tar mediciner och blir diagnostiserade och sådär. Men han lyfter ju flera poänger i boken, men någonting som jag tog med mig och som också har påverkat mig är det här med att han pratar om lidande. Inte det allvarliga lidandet som finns, alltså psykiskt lidande, inte det, utan snarare det här vardagliga lidandet som det finns en bild av i samhället att man liksom ska försöka få bort det helt, så här, förintas. Alltså allt psykiskt eller allt psykiskt lidande ska bort. Och det är ju orimligt. Vi människor har ju en visst, alltså det här vardagliga lidandet som vi alla, man känner sig nere eller man har dåliga dagar och så vidare. Och en väldigt viktig poäng med det där, att det faktiskt också är en del av att vara människa och så vidare. Så det tycker jag är ett spännande område som jag har tycker det är lärorikt att reflektera över och tänka på de dagarna och de tillfällena man själv, att det går upp och ner. Och det behöver inte vara så farligt. Men då man måste skilja just på det där vardagliga och det mer allvarliga. Det ska man ju ta på allvar. Men just det vardagliga tycker, som jag pratade med Christian om, som jag tycker är värt att tänka på och reflektera kring.
Kommer du att bli munk? Nej, men jag tyckte att det avsnittet var helt fantastiskt. Och jag tror ju att en titel som Olyckliga i paradiset verkligen stämmer. Mm. Och absolut nu när vi har insett att det finns saker vi inte kan rå för i det här samhället. Och det har vi liksom inte riktigt varit med om i vår generation.
Jag skulle nämna två till tankar kring det där förra svaret. Bara som jag, det var ju, och två till böcker som jag också tar med mig, som har förändrat mig själv från året. Så är det ju först det här med motivation, motivationsrevolutionen som var med precis nyligen. Och det handlar väl också om, som jag tar med mig därifrån, som jag förändrat, är att ta ägarskap över det som jag gör. Alltså för att liksom hitta lite, för att öka min egna inre motivation. Det är något som jag har gjort mer efter att jag läst den boken. Och sen är det ju Livets mening, en bok som var med i 170, avsnitt 175. Jag tycker att det är en väldigt bra och spännande bok som vi inte har nämnt nu, men just så här, vad är meningen med livet och sådär, som att man, jag tycker att jag har tagit med mig och börja ställa mitt sikte och liksom hitta vad som är viktigt för mig och vad jag lever och vad jag gör och sådär, vad lägger min tid på utifrån det, kanske den boken.
Fredrik, nu efter 200 avsnitt plus. Det kan ibland kännas lite som att du håller med väldigt mycket med samtliga författare. Kan det vara så att det behövs någon typ ut av ett motstånd? Även om du tycker att boken är intressant, du kan inte hålla med om allt.
Ett kritiskt take på mina intervjuer.
Ett kritiskt take på intervjuerna och ett kritiskt take mot faktiskt böckerna.
Jag har ju diskuterat det där med folk till och från. Och jag tänker, dels finns det ju en så här utsållningsdel i hela processen med att ta fram vilka böcker som är med. Alltså de som är helt så här, bullshit eller ointressanta, de rensas ju bort tidigt. Så de som läses i sin helhet och bjuds in är ju sådana som jag ändå tycker är liksom, wow, det här har någonting spännande. Så att det är ju utgångspunkten. Och sen en annan också utgångspunkt är ju att jag är grävande journalist som intervjuar politiker, utan snarare är ju nyfikenhet är ju ledstjärnan och liksom utforska någonstans böckerna. Så därför blir det liksom ofta ett mer så här nyfiken approach. Men med det sagt så tycker jag ändå att jag har, ja men alltså i år det med mäns våld mot kvinnor till exempel, där jag verkligen var ifrågasättande och tryck på rätt hårt, och vilket även märktes också när hon, efter att vi stängde av räck, så tycker jag att jag har det med mig, men i sin helhet så har jag ju nyfiken approach, ja. Det går ut lite mer på det. Det är speciellt också när det blir något som är laddat, där jag känner att jag förstår hur den här forskaren menar, men jag håller heller inte riktigt med. Det är spännande faktiskt. Vi får se om det dyker upp några fler sådana ämnen.
Absolut, och det ser vi verkligen fram emot nu 2021. Och Fredrik, om jag får fråga som jag har gjort tidigare, summera 2020, hur har året varit?
Jag vet inte, det är väl färdigt av corona måste jag säga. Så att det är väl med bra utifrån förutsättningarna. Väldigt bra utifrån förutsättningarna och har varit ett spännande roligt år. Jag tror att det kommer bli väldigt spännande 2021. Det kommer nog hända mycket spännande saker.
Då går vi vidare. Vad ser du fram emot i 2021? För det ställde jag förra året också.
Ja, det gjorde
Hur
det.
Ser du fram emot? Vad är det som liksom triggar dig att...
Fortsätta.
Uh-huh.
Nej, men det är väl att kanske hittat ännu mer till liksom kärnan i varför jag håller på och vad jag gör. Och liksom, som du sa, gå tillbaka back to basic till vad den här podden handlar om. Och hålla mig vid det och inte hålla på och valsa iväg som jag tycker att många andra poddar gör så att det blir dåligt.
Och det har du verkligen gjort, tycker jag. Ja, men det, att du har gått tillbaka, alltså inte valsat iväg. Nej, utan tvärtom. Du har verkligen hållit det. Och jag tycker att det är ju det som särskiljer.
Och det är det jag får kämpa för 2021. Så att, när vi sitter där nästa år så.
Mm. Fredrik, 2021 Fredrik. Mm. Vad händer då?
Precis som jag var inne på förra året redan så... Pratar du mycket om att säga det blir spännande år framöver för att det ska bli väldigt spännande att träffa 50 personer och läsa 50 böcker som jag ännu inte riktigt vet vilka det blir. Så att jag i vanlig ordning så ser jag fram emot kommande år. Och jag är väldigt glad över att det blir spännande. Det är en spännande och kul tid framöver skulle jag säga.
Kul. Och sen vill jag i samma veva då liksom veta, vad vill du ha ut mer utav den här podden? För du har ju faktiskt, jag tänkte på det när jag gick igenom alla avsnitt liksom. Det är ändå över 200 avsnitt nu. Vad liksom känner du att det finns kvar att få ut?
Mm.
Hård fråga.
Det är en spännande, det är en fråga som jag kanske också som ploppar upp hos mig med. Och det är ju, där kan man ju också fråga sig, vad behöver jag få ut? Liksom, vad är jag ute efter? Vad behöver jag få ut någon liksom mer, något speciellt ämne? Eller någon, ja, jag vet inte riktigt. Om man kan också ifrågasätta liksom frågan, att det kanske inte är något mer än att det är det som jag håller på med som är det. Liksom. Förstår vad jag menar?
Ja, men vet du böcker som kommer som att du är liksom, åh jäklar, nu kommer den boken. Finns det någonting som ligger och lurar?
Jaha, du tänker så.
Ja, alltså att du känner att, okej, det kommer en bok om bilmotorer. Det skulle vara jävligt intressant att höra om det.
Nej, men, ja, jo, men absolut. Jag har ju liksom lite span på vad som kommer och sådär. Men jag tycker ändå att jag... Det kanske är för sig, om det är någonting jag har lärt mig efter 200 avsnitt, det är väl att man inte riktigt vet vad som blir bra när man, bara för att man ser en titel. Utan det är först efteråt som man märker så här, shit fan det där var bra. Och då kan det vara precis vilket ämne som helst. Och det som man tror är bra kan bli ganska platt. Alltså utifrån den lärdomen eller den kunskapen så känner jag väl inte att jag så här har... Jag tar det lite lugnt med att så här, dra höga växlar innan. För det kan vara precis vad som helst som blir bra. Och det, för eftersom det beror på så ganska mycket. Det beror på gästen och det beror på sådär. Så jag är nog ganska rättvis liksom, inför varje bok. Och så här.
2021, vad är förväntningarna för nästa år?
Att det blir väldigt kul och spännande. Men det blir också en utmaning. För att jag vet inte, jag tycker att jag har börjat märka att det har blivit vanligare att gäster kommer och ska vara, liksom, leverera och vara förberedda och hej och hå. Liksom. Jag är ute efter en nerv liksom, och närvaro. Så att jag kommer nog få kämpa för det, tror jag. Om du förstår vad jag menar. Alltså, att
absolut.
Det blir för mycket... alltså att man vill ha, jag vill ha liksom så här, vad det egentligen handlar om och så här, diskutera spännande tankar, inte att någon ska komma och leverera så här, bra grejer. Om du, alltså att någon är på en PR-turné liksom, för sin bok.
Nej.
Då blir det ingen bra samtal. För det är många andra poddar som har hamnat där. Och det blir dåligt.
Ja, exakt. Och då kommer vi in på ett av de avslutande frågorna jag har. Det har ju hänt jättemycket med podcast. Just genom att året har varit som det har varit. Mm. Att många vill ju liksom hoppa på det här mediet för att folk sitter hemma. Mm. Det finns både en efterfråga och det finns också en tanke om att man kan bli typ av en kändis eller vad som helst. Och det har ju kommit upp rätt många efterliknande podcast efter Lära från Lärda. Men vad tycker du om klimatet för podcast just nu?
Dels har du ju, jag tycker också jag har sett att det har dykt upp mycket poddar. Men jag tycker nog framför allt det har dykt upp inom någon typ av, alltså om man skulle kalla det för någon sån här bli din bästa version, utveckla dig själv, någon så här, alltså själv, vad ska man säga, självutvecklingskategori som har, där finns ju hur mycket som helst, eller jag intervjuar om ett ämne, hej och hå, liksom hit och dit. Det finns ganska mycket inom den, så här, det paraplyt.
Mm. Sen har det också kommit väldigt mycket poddar som är kopplade till man går in på ett ämne som påminner väldigt mycket om Lära från Lärda. Det var lite därifrån jag.
Ja, det påminner ju på ett sätt, men på ett annat sätt påminner det inte alls.
Nej, precis.
Jag har lyssnat på några och det blir ju, ja, men jag tycker snarare att det är det här med, ja, dels så finns det ju en genre där att man det är en massa poddar som är inriktade på att man ska bli lycklig eller man ska bli en bättre version av sig själv och så vidare och så vidare. Det finns massa där. Och det är ju delvis, på ett sätt är det väldigt ängsligt. Är det där, någon ängslan är det där som jag inte alls, som jag är lite emot. Men sen också kanske säger någonting om coronaåret, liksom att folk sitter hemma och jag vet inte. Men sen finns det en annan kategori där man ska intervjua en expert och det är från alla möjliga håll och kanter. Men det blir också, jag vet inte, jag har inte hört. Det finns många som också faller på det där. Jag är fortfarande glad över att göra något annat. Liksom, och hitta en annan inriktning med att vi pratar om ett ämne utifrån på ett djupare plan. Så att, men jag håller med om att det har skett en utveckling. Men det påverkar ändå mig. För jag märker med mina gäster att dels kan de ha varit med i något annat dåligt tidigare. Som lite grann så här, slår lite mot deras erfarenhet. För några år när jag började, då frågade ju folk så här, vad är en podd? Medan nu så kan det hända att någon kommer liksom uppklädd med manus. På så vis är det en ny tid och då blir det nya utmaningar för mig och för liksom fortfarande försöka skapa något bra samtal.
Det har man verkligen märkt, men jag tror ju med tanke på att hålla liksom linjen på att ta facklitteratur som är intressant och verkligen hålla att liksom intervjua om boken. Det vet jag ingen som gör. Men sen vet jag många som tar lite genvägar. Eller att man vill gå till kändare personer och sådär. Vi hade ju den diskussionen mycket tidigare om det här med liksom, är det så att det skulle vara intressantare att liksom, ta en kändare person för att, men du har ju alltid varit väldigt tydlig med att därför finns inte podden. Nej. På grund av det finns inte podden, att det finns, och det vinner ju i det långa loppet.
Nej, men verkligen. Nej, men jag tycker fortfarande, det finns ju väldigt stora poddar, intervjupoddar som gör dåliga intervjuer också.
Oj, många.
Så att det är ju inte, och det, jag menar, kvalitet och kvantitet är ju två olika saker, så att det går ju, de hänger ju inte alltid ihop. Liksom.
Nej, precis, precis. Och du har lyckats med konceptet. Och som sagt, 200 poddar in. 201, va? Eller tänker jag rätt?
Ja, något sånt.
Ja. Ja, det är helt fantastiskt, Fredrik. Och jättekul igen att få göra en årskrönika och ett 200 avsnitt, kan man nästan säga då, på 201. Och jag tycker att om inte du har något mer att tillägga, så tycker jag att det här har varit otroligt kul igen att få prata med dig. Det är ju jul och nyår, så jag tycker väl att vi säger som vi gjorde förra året också.
God
jul och gott nytt år.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.